Rebecka och djävulens söner, skriven av René Ripman, inläst av Maria Fält för Saga. Profetian. Den sjunde, den sjunde, den sjunde, född av den sjunde. På ett slagfält dränkt i blod förenar hon dem. På 21 öppnas alla portar. På 21 kastas tiden omkull. Alla dimensioner blir rätt. En ny tid ser sitt ljus. Kapitel 1. Rebecka Ritzell tittar på den medelålders kvinnan Helene Nielsen som sitter i stolen framför henne. Hennes gråsprängda bruna pars spretar runt i kant i ansiktet. Hon drar det långsamt bakåt som om hon vill sätta upp det. Men så tar hon ner händerna i knät igen, greppar pennan och skriver något i blocket. Jag behöver ställa några frågor till dig, Rebecka. Kan du berätta om din senaste mardröm? Rebecka funderar över hennes fråga en stund. Hon försöker sätta ihop fragmenten från den senaste mardrömmen. Det plågar henne att tänka på det, som om hon håller på att förlora förståndet. Den tanken är ännu mer skrämmande än om att hon drömmer om att vara fast mellan livet och döden. Det är som om hon utsätts för ett test. Vad för test? Har hon inte kommit fram till ännu? Hon kan tydligt förnimma hans mörka röst. Hur hans gröna ögon borrar sig djupt in i hennes själ. Hennes känsla av att han äger exceptionella krafter som präglas av en mer djupgående medvetenhet. Hon klassificerar honom som makthungrig och farlig. Hon kan känna varje millimeter när han försöker penetrera hennes psyke. Tills bara mörkret och den manliga skepnaden dröjer sig kvar. Det är som om han bär på farliga mörka hemligheter som tvingar henne att välja mellan det goda och det onda. Och hur hon än gör skulle det bli krig och hon skulle bli tvingad att välja sida. Det är ju bara en dröm. Så hur kan det kännas som om hon behöver frukta för sitt eget liv? Rebecka kan tydligt känna kampen som pågår inom henne. Kampen för att lindra smärtan och önskan om att få berätta om mardrömmarna för någon. Rebecka skakar lätt på huvudet och psykoterapeutens fråga. Bara tanken på den extrema skammen och förödmjukelsen av tanken på att hennes perversa drömmar skulle bli kända får henne att förbli tyst. Helene lyfter huvudet och ser koncentrerat på henne. Det är bara en dröm, Rebecka. Vad har du att vara rädd för? Rebecka kämpar hårt för att behålla balansen. För att inte bryta ihop i tårar och lämna ut sin historia i ett enda andetag. Helene harklar sig. Det är okej att prata om dina mardrömmar. Du ska se att du kommer att må så mycket bättre då. Rebecka kommer till en insikt. Att vara tyst förlänger bara pinan och till vilken nytta. Hon drar ett djupt andetag och släpper lös de tankar och ord som så länge har försökt att komma ut. Det är en man som hemsöker mig. Han vägrar lämna mig i fred och jag ber honom att försvinna, men det gör han inte, viskar hon. Rebecka börjar känna sig mer arg än sorgsen och hon hör hur hennes eget tonläge börjar stiga medan hon pratar. Jag vill bara få slut på den här tortyren så att mannen i drömmen inte har någon makt över mig längre. Drömmen har plågat mig i månader nu och jag är rädd för att sova eftersom jag tappar makten och kontrollen när jag sover. Allt kommer ut i en salig röra och Rebecka hoppas att Helene uppfattat något av det hon försöker säga. Hon känner sig förvirrad och ångestkänslan ökar i styrka och trycker mot hennes hjärta. Hon snyftar högt. Helene räcker över en kartong med pappersnäsdukar. Tack. Rebecka torkar tårarna. Helene lyfter sin magra handled och tittar på den guldinfattade klockan. Det kommer att bli annorlunda nu, Rebecka. Genom att prata om det har du inlett en förändring. Tyvärr är vår tid ute och vi får fortsätta det här samtalet nästa vecka, avslutar hon. Rebecka tar upp sin väska och går mot dörren. Hon känner sig helt slut efter Helens utfrågning och de ständiga tårarna som envist fyller på hennes ögon. Dessutom hjälper inte att hon natt efter natt drömmer mardrömmar som avbryter hennes sömn och därför ger mer utmattning än vila.